Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Building a Sustainable Femfinally Office, An Insider's Guide to What Works and What Doesn't är en sakprosabok om hur en familjeägd organisation för förmögenhetsförvaltning kan byggas för att fungera över tid. Scott Suslow skriver som familjekontorsprincipal, alltså en familjemedlem med ansvar för den egna familjens struktur, snarare än som extern rådgivare. Boken utgår från hans erfarenheter av att både bygga om och leda ett familjekontor under en svår generationsövergång. Ämnet är därför bredare än investeringar. Suslow behandlar hur familjen formulerar ett gemensamt syfte, sätter gränser för deltagande, skapar styrning, väljer rådgivare och hanterar förändrade behov. Han lyfter också att ett familjekontor kan ha betydelse utanför familjen genom företagande, filantropi och investeringar med samhällsnytta. Syftet är att ge både nya och erfarna huvudmän ett praktiskt underlag för att undvika vanliga organisatoriska och mänskliga problem. Perspektivet är tydligt verklighetsnära, med tonvikt på de beslut som blir svåra när kapital, relationer, ansvar och arv möts. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ett uttalat syfte måste komma före investeringsstrategin. En central utgångspunkt i boken är att ett familjekontor inte blir hållbart bara för att det förvaltar pengar väl. Förvaltning, skatter och juridik är grundfunktioner, men de räcker inte för att skapa stöd mellan familjemedlemmar över flera generationer. Suslow betonar därför behovet av ett tydligt och gemensamt syfte. Det kan handla om att skydda ett familjeföretag, ge kommande generationer handlingsutrymme, samordna givande eller styra kapital mot social och miljömässig påverkan. Det avgörande är inte vilket syfte familjen väljer, utan att det är begripligt, avgränsat och faktiskt delas av de som berörs. Resonemanget har en praktisk följd. När en familj vet varför kontoret finns blir det enklare att bedöma vilka tjänster, investeringar och kostnader som hör hemma där. Ett kontor med ett rent administrativt uppdrag behöver inte organiseras som ett kontor som även ska driva filantropi, utbilda yngre familjemedlemmar och äga verksamheter. Syftet blir därmed ett filter för beslut, inte en allmän formulering för externa presentationer. Suslow kopplar också frågan till generationsskiften. Den yngre generationen kan ha svagare anknytning till den förmögenhet som skapats tidigare. Ett syfte som enbart uttrycks som kapitaltillväxt kan då vara svårt att samlas kring. En gemensam riktning kan istället göra ägande och ansvar mer meningsfulla, utan att förutsätta att alla familjemedlemmar vill arbeta i organisationen. För det andra. Definitionen av familj och roller behöver göras innan konflikter uppstår. Boken behandlar familjerelationer som en styrningsfråga, inte som ett sidospår till ekonomin. I takt med att familjen växer uppstår konkreta frågor om vem som ska omfattas av familjekontoret, vem som kan få information, vem som får äga och vem som kan fatta beslut. Ingifta partners, styvrelationer, olika familjegrenar och skilda förväntningar gör att ordet familj sällan är tillräckligt precist i en organisatorisk modell. Suslows poäng är att otydlighet kan skapa konflikter långt innan det finns ett finansiellt problem. Det innebär inte att boken förespråkar en enda definition. Familjer kan välja olika lösningar beroende på historia, värderingar och kapitalets struktur. Däremot behöver valet uttryckas tydligt, kommuniceras i god tid och kopplas till praktiska rättigheter och ansvar. Tillhörighet i släkten är exempelvis inte samma sak som en ledningsroll, plats i styrelsen eller mandat att välja förvaltare. Här betonas även att familjemedlemmars kompetens och motivation varierar. Det är inte självklart att en arvinge är rätt person att leda ett kontor, även om personen har ekonomiska intressen i det. Roller som ordförande, styrelseledamot, operativ chef och passiv mottagare kräver olika erfarenhet och tidsinsats. Genom att skilja familjeband från yrkesroller kan familjen vara mer rättvis både mot individerna och mot organisationens uppdrag. Tydliga förväntningar minskar också risken att frågor om arv eller inflytande måste lösas först när relationerna redan är pressade. För det tredje. Styrning och drift är grunden för en fungerande förmögenhetsstruktur. Suslow framställer familjekontoret som en organisation som måste ledas, följas upp och utvärderas. Inte som enbart ett konto för samlade tillgångar. Därför får styrning och operativ utformning en framskjuten plats. Ett kontor behöver klara flera skilda funktioner, bland annat investeringsförvaltning, redovisning och skatter samt juridik och planering för arv. Dessa områden är beroende av varandra. En investeringsstrategi kan till exempel få andra konsekvenser beroende på ägarstruktur, skattesituation och familjens planerade överföringar mellan generationer. Bokens praktiska perspektiv är att familjen först bör avgöra vilket problem organisationen faktiskt ska lösa. Därefter kan den välja struktur, interna resurser och externa specialister. Det motverkar en vanlig fälla att skapa en dyr och komplicerad organisation innan man vet vilka uppgifter som ska hanteras internt. Vissa familjer kan behöva ett eget kontor med anställda. Andra kan vara bättre betjänta av en mindre samordnande funktion och externa experter. Tydliga beslutsvägar blir särskilt viktiga när familjen inte har erfarenhet av finans. Saslo varnar indirekt för att huvudmän ska försöka fatta alla specialistbeslut på egen hand, exempelvis vid val av extern rådgivare. Ansvar kan inte delegeras bort, men god styrning innebär att familjen definierar mandat, granskar resultat och använder kompetens där den behövs. På så vis blir kontoret mindre personberoende och mer robust när en ny generation eller en ny ledare tar över. För det fjärde, rätt medarbetare måste kunna hantera både kapital och nära relationer. Talangfrågan i ett familjekontor är mer komplex än att rekrytera finansiell expertis. Saslo lyfter att organisationen ofta är liten, att rollerna kan vara breda och att medarbetare arbetar nära personer som både är ägare, uppdragsgivare och släktingar. En tekniskt skicklig investerare eller ekonom kan därför ändå vara fel person om hen saknar om omdöme, integritet och förmåga att kommunicera i känsliga situationer. Detta gäller särskilt när familjens önskemål inte är helt samstämmiga. Medarbetaren kan behöva förklara risk, avgifter, rapportering eller juridiska begränsningar utan att ta parti i en intern konflikt. Förtroende är då en operativ tillgång, men det får inte förväxlas med okritisk lojalitet. Ett väl fungerande kontor behöver kunna ge professionella råd även när de är obekväma för en familjemedlem. Boken pekar därmed mot en mer genomtänkt rekrytering och uppföljning. Familjen bör inte bara fråga vilken erfarenhet en kandidat har, utan också vilken roll personen ska ha, vem personen rapporterar till och hur prestation ska bedömas. Det är viktigt att undvika oklara mandat, där anställda förväntas lösa motsättningar som egentligen hör hemma hos ägarna eller styrelsen. Externa rådgivare kan komplettera den interna organisationen, men kräver också uppföljning och tydlig ansvarsfördelning. Den centrala lärdomen är att professionell kapacitet och relationsförmåga måste fungera tillsammans eftersom familjekontorets arbete alltid rör både ekonomi och människor. Slutligen, anpassning, succession och även avveckling är legitima delar av hållbarheten. En hållbar struktur är enligt Saslos synsätt inte en struktur som aldrig förändras. Familjer förändras genom dödsfall, nya generationer, skilda ekonomiska behov och olika syn på risk, ägande eller filantropi. Boken bygger delvis på erfarenheten av att ett familjekontor kan behöva byggas om under osäkra och känslomässigt krävande perioder. Det gör anpassningsförmåga till en central del av hållbarheten, snarare än ett tecken på misslyckande. I praktiken innebär detta att familjen regelbundet bör fråga om kontoret fortfarande uppfyller sitt syfte. Om kostnaderna motsvarar nyttan och om beslutsmodellen fortfarande har legitimitet. Ett problem behöver inte växa till en kris innan organisationen justeras. Förändringar kan gälla allt från externa tjänsteleverantörer och rapportering till ägarstruktur och styrelsens sammansättning. En proaktiv översyn gör det möjligt att hantera skillnader medan det fortfarande finns förtroende. Saslo berör också den svåra möjligheten att ett gemensamt familjekontor inte längre är rätt lösning. Om familjegrenar vill olika saker och inte kan nå den samsyn som krävs, kan en uppdelning eller avveckling vara mer ansvarsfull än att bevara en form som skapar långvarig konflikt. Det är ett ovanligt nyktert perspektiv i en genre som ofta antar att kontinuitet alltid är målet. Här blir succession inte bara en juridisk överföring av tillgångar, utan en process för att överföra kunskap, ansvar, mandat och realistiska valmöjligheter. Sammanfattningsvis. Boken riktar sig främst till personer som äger eller ska ta ansvar för en familjs samlade förmögenhet, men den är också relevant för familjemedlemmar i styrelser. Nästa generation och rådgivare som arbetar nära familjekontor. Den passar särskilt läsare som behöver förstå helheten innan de fattar beslut om investeringar, extern förvaltning eller organisationsform. Den som söker detaljerade modeller för värdering av enskilda investeringar får sannolikt mindre utbyte. Tyngdpunkten ligger istället på de förutsättningar som gör ekonomiska beslut möjliga att genomföra och acceptera över tid. Det praktiska värdet ligger i frågorna boken ställer. Vad är kontorets syfte? Vem har rätt till information och inflytande? Vilka uppgifter ska skötas internt? Vilken kompetens saknas? Och när måste modellen ändras? Sådana frågor kan låta självklara, men de blir ofta otydliga när familj, ägande och ledning flyter ihop. Saslows perspektiv hjälper läsaren att se dem som återkommande styrningsfrågor. Det som skiljer boken från många titlar om family offices är dess uttalade inifrån perspektiv. Saslow skriver inte främst som en tjänsteleverantör som presenterar en idealmodell, utan utifrån erfarenheten av ombyggnad, osäkerhet och ansvar i den egna familjens struktur. Det ger framställningen en realistisk betoning på relationer, mandat och anpassning. Bokens viktigaste bidrag är därmed inte ett universellt recept, utan en ram för att göra medvetna val i en situation där varje familj har olika behov, men där otydlighet nästan alltid blir kostsam. Om du vill stödja Scott Saslow, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!